tack kära vänner för att jag fick komma. Ni har stor tilltro till er pastor, det förstår jag. Tack Hanna för alla välkomstord. Vi hade en fantastisk stund innan med nattvard. Det är, tro det eller ej, lite nervöst. Jag känner många av er, jag har träffat många, jag tycker väldigt mycket om er. Det är fantastiskt roligt att få stå här. När Gud lägger något på ens hjärta så är det ju så att där bär man ju ett tag. Sen vill man trots allt få ut det. Om man känner att man har något att ge så vill man berätta det. Och det är inte att sträcka på sig och vara bättre än någon annan, för Gud kan lägga något. Och det är, finns det för att vi behöver berätta om det för andra människor. Lovisa, jag vet inte om du kan ta upp den här, eran vision, den här ni visade innan med stadshuset där, den här. Jag tänker mycket på den. Jag ser den framför mig. Jag tänker att det finns inte en kyrka i världen som inte kan stryka under på den här. För det är fantastiskt. Det där är evangeliet. Jag tänkte på det. Undrar vem som kom på den. Undrar vem av dem som kom på den. Sen kom jag på det. Ska jag ta det från den personen och säga det, att det var ingen av er. För den är given. Den är given av Guds heliga ande alltså. Det är fantastiskt. Så är det. Och innan jag börjar och predika så har varit så mycket evangelie i texterna och innan på nattvarden. Fantastiskt. Och detta att Gud sände sin son till världen. Han dör på ett kors för dig och mig. För hela världens alla synder. Han bara lyfter det en oket ifrån oss. Och sen är vi fria och så får vi ha en relation med Gud. Allihop. Det var en bibellärare som sa till mig en gång. Det är bara halva evangeliet, sa han. Och det fattade inte jag riktigt. Du, sa han, det är som så här. När han hade gjort det, då sa han, jag ska sända er hjälparen också. Ni ska få min kraft. Och jag ska flytta in i er församling och den heliga ande ska bo i er. Han gjorde allting för oss. Och sen skickade han hjälparen till oss. Det är fantastiskt. Det är helt underbart. Vi är inte ensamma. Han kunde ju varit klar där. Lyft all synd av oss och sen. Fine. Nej. Ni ska få Guds ande också. Jag ska berätta. Och vi ska läsa ifrån Bibeln sen. Det är en bibelberättelse som man har hört jättemånga gånger. Om man är som jag. Buren till kyrkan. Som spädbarn och vuxit upp i kyrkan. Då har man hört den i söndagsskolan. Jättemånga gånger. Så jag kan den. Men den har så många delar. Den har så mycket nytt. Och den har så mycket till oss idag. Och för våran kommun 2017 den här veckan. Och den kan ge oss alla någonting. För 10 år sedan så var jag. Jag kanske ska säga någonting om mig själv. Jag har min fru här nere. Maria. Jag har 4 barn här nere. På kids. Och jag har ett 5:e barn på väg. Jag är uppvuxen utanför Myresjö. Jag har haft koll på Patrik. Sen jag var så här stor egentligen. Fast då han är en konstig förlur som umgicks med min morbror. Och jag har ju fått vara delvis delaktig i det här skalet. Men ni har ju fyllt det med inredning och Guds ord och kärlek. Det andra runt omkring det har jag fått vara med på. Och där borta lite grann på förskolan. Hur eller hur? För 10 år sedan så var jag och min fru och några vänner på Böda. Norra Öland. Uppvuxen i Alliansmissionen. Då är man på Bödagårdens camping. Och där spelar man volleyboll. Många av oss. Och det gjorde vi. Jag och min bästa kompis. Vi spelade volleyboll. Helt upptagna med det. När det plötsligt på matchen bredvid här hände någonting. De avbryter sin match där. De spelar inte mer. Vi märker att de börjar greja det och krypa i sanden de här. Sen kommer det mer människor och hjälper dem. Och de kryper. Då visar det sig att en av de grabbarna där som spelade i det ena laget har tappat sin vigselring. Eller förlovningsring, jag vet inte. Och jag tänkte att jag skulle haft den på mig nu. Det är skamligt, jag har inte min ring på mig. Jag skulle ju gjort så här nu. Och så bara kom jag på, ringen glömde jag. Nej. Men hur eller hur? De kan ju varit nyförlovade, nygifta, jag vet inte. Men det kan ju varit... Nej, min ring. Och det kommer mer människor och börjar leta i sanden efter att hitta den här ringen. Men Ja, de letar och hittar inte den. Då är det några killar där som är väldigt handlingskraftiga. Sticker upp till butiken och hämtar brödbackar. De är ju som rutnät i botten och skyfflar. Och de står och skakar och det växer stora sandberg så här. Och ingen hittar ingen. De börjar nog ge upp när det kommer en tjej och går förbi. Och hon går liksom förbi bara och undrar vad det är som glimmar i sanden. Så hon plockar upp ringen och det blir ju vild glädje här på volleybollplanen bredvid. Och den här grabben, han tar ju ringen och så bara springer han iväg. Jättelycklig. För att ungefär en kvart senare komma tillbaka och fråga om någon har sett hans skor. Och då log vi lite, men han hittade nog sina skor med. Hur eller hur? Jag ska berätta om en man som jag tror sprang ifrån sina skor när hans son kom hem. Vi ska läsa ifrån Lukas 15 om den förlorade sonen. Lukas 15 och vers 14. Vers 11, ursäkta. Kapitel 15 och vers 11. Det står så här. Vidare sade han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet. Och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till inbyggarna där. Och de skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här höll jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Vi bara ber kort innan jag ska dela lite tankar. Kära far i himlen. Tack för ditt ord. Att vi får läsa det som är skrivet. Ditt ord. Inspirerat av din ande här och av dig. Det är ord som din son har talat här till oss. Tack Jesus att vi får samlas runt ordet. Det är vårt rättesnöre herre och vår karta i livet. Jag ber för den här stunden att varje ord ska komma från dig. Och annars får de falla bort herre. Jag ber att du ska välsigna mig och hela församlingen och våra barn och alla där nere här. I min första del, vers 12-14, där står det så här. Den yngre sa till sin far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop sitt och for långt bort till främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort allt han ägde. Men när han hade gjort det, gjort slut på allt, ja, det kom en svår hungersnöd över landet och han började lida nöd. Vi kan själva, sådana människor alltid varit. Vi tror att vi vet vad som är bäst för oss själva. Och vi tycker att det är ingen som ska komma och lägga sig i vad vi vill. Det är ingen som ska säga vad jag ska göra. Jag tror inte att det gick riktigt så fort som bibeltexten beskriver det här. Att han direkt delar. Jag tror att kanske fanns det en mor med i bilden. Kanske var det långtgående diskussioner om att ska du verkligen dra iväg? Ska du verkligen sticka nu? Kanske slutade med många gräl, många kvällar. Och han blev bara mer och mer fast besluten att här stannar inte jag. Det är en ovanlig far som sen beslutar att dela arvet emellan dem. Det är inget fel att våga testa sina vingar, att drömma, att vilja, att ha en drivkraft, att vilja framåt. Men det vi ser i den här texten, det är något helt annat. Den här killen, han är självisk, och det han egentligen begär, det är att han ska få del av det som var tänkt en gång, den gången fadern lämnade det här jordelivet. Men fadern går inte till rätta med honom och säger att skärp dig, det kan du glömma. Utan han delar egendomen mellan dem. Och det visar sig direkt. Han packar ihop sina grejer och så drar han. Han bränner alla broar, han gör allt fel. Så fel det kan vara. Långt bort reser han. Nu äntligen ska jag få göra det jag har längtat efter. Nu ska det få bli som jag vill, tänker han. Nu ska jag leva livet. Långt bort i främmande land. Det här beskriver oss så tydligt. Alltså vi människor, ända sedan första människan. Ända från Adam och ända fram. Så tror vi så ofta att vi vet bättre. Att vi vill så mycket och vi lyssnar inte. Vi kör på. Men där borta i främmande land, där hände det som inte fick hända. Han gör av med alla pengar, skaffar dåliga vänner. Och han blir av med allt. Dessutom, till råga på allt, blir det hungersnöd. Det första, det har han orsakat själv. Det första, bränt alla pengar. Ja, det är han orsak till. Men sen, dessutom kommer hungersnöden. Och då blir han utskickad att vakta gris. Han var jude. En gris, det var ett orent djur. En jude befattar sig inte med grisen. Men vad ska han göra? Han svälter ihjäl. Och han ser vad grisarna äter. Och tänk om han fick äta sig mätt. Nu är han i främmande land. Men så kommer han till besinning. Verkligheten hinner ikapp honom där borta. Han inser att det här är galet. Vidare i vers 15 så kommer han då till insikten om att det här är helt fel. Det står så här. Och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till inbyggarna där. Vers 15. Då gick han bort och slöt sig till inbyggarna där. Som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna äta sig mätt på de fröskidorna som de åt. Men ingen gav honom något att äta. Då kom han till besinning och sa det. Hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Här har han levt rullan, bränt alla pengar. Långt bort i främmande land. Inte ett öre. Nu är han på botten. Nu är han längst ner. Och han håller på att inse att jag är inte säkert jag överlever detta. Vad bra jag hade det där hemma. Tänk om jag ändå fick komma hem till far igen. Vad har jag gjort? Tänk i den situationen. Totalt värdelös är ju känslan. Vad gör jag? Jag kan tänka på tillfällen när jag i mitt liv har gjort mina föräldrar väldigt besviken. Jag har gjort det några gånger. Jag har varit rätt så bökig som barn. Jag ställde till mycket pojksträck. Det ena efter det andra. Och många gånger fick jag springa in till mormor för jag var så rädd och kände mig så dum. Vad har jag gjort? Men fick jag ändå gå in till mamma och pappa. I det läget när du ska berätta det här. Du är ju här nere. Du är ju noll. Men när du får be om förlåtelse. Så han inser ju det att det finns bara en väg. Och det är att gå hem igen. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga. Jag har syndat mot himlen. Och inför dig. Och han är så villig att jag är inte längre värd att kallas din son, säger han. Om jag bara får komma till dig så kan jag bli anställd. Det spelar ingen roll. Bara jag får vara hos dig. Jag blir som en av dina daglönare. Bara jag får komma. Många kanske hade bekymrat sig över alla pengar de har gjort sig av med. Och att de är hungrig. Men han kommer till en riktig insikt och ånger. Det här är helt fel det jag har gjort. Och när han väljer att gå hemåt. Så kommer vi till en intressant punkt. För så är det. När vi vänder oss om. då kortar Gud vägen till oss. Om du har vandrat i 15 år åt det hållet. Jag vill inte veta av dig, Gud. Jag vill inte höra talas om dig. Om du har vandrat 2 veckor. Spelar ingen roll. För när vi vänder oss om, då möter Gud oss där. Det spelar ingen roll. Han säger inte, se ut för dig. Det är lång väg hem nu då. Nej. Här är jag, säger han. För sån är han. Och hur kan det komma sig att han så fort kunde få se sin son komma? Alltså alldeles från den första dagen han lämnade hemmet. Varenda gång han har gått utanför på Laggårdsbacken bland sina djur så har han kollat bort mot vägen. Varenda kväll han har ätit lunch har han kollat ut genom köksfönstret. Inte en stund utan han har funderat på, kommer han? Vi vet ju inte. Det kan ha varit 2 veckor, det kan ha varit 2 år, det kan ha varit 20 år. Vi har ingen aning. Men fadern har inte slutat längta. Inte en enda stund. Det spelar ingen roll hur långt ut i öknen vi har varit. Vi vänder oss om, så är han där. Vi läser vad som händer i slutet på den här texten ifrån vers 20. Där står det så här. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade mot honom och föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt ett ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta den gödda kalven. Låt oss äta och vara glada, till min son var död. Men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Det är en jätteöppen famn som möter honom. Tänk när han kommer över sista krökarna, sista kullarna. Vad han formulerar, sonen. Hur ska jag säga detta? Allt möjligt. Han kanske kanar lite på sanningen där. Glida lite, säga att det var någon som ville det. Och han sa till mig och vi skulle. Och nej. När han kommer över krönet och fadern kommer, då tror alla ursäkter är borta. Det bara är så här. Vad ska man säga då? Finns inga ursäkter kvar. Det är bara ta emot. Och han sparar inte på någonting, fadern. Daglönarna, de gick barfota i enkla kläder. Han fick festkläderna, han fick skor på fötterna. Och gökalven som var till för speciella tillfälle, det var nu. Nu var ett speciellt tillfälle. Det var inte meningen att han skulle bli daglönare, utan han blev upptagen i familjen. Han blev ett barn första stunden. Han var son i huset igen. Och Gud är sån. Han gläds inte bara åt att sätta en till signatur i livets bok. Bra, Roger. Nej, han är överlycklig. Han älskar det. Varje gång en människa kommer tillbaka eller för första gången kommer till honom, så är det glädje. Det står i Bibeln att om han har 99 får i follan och ett kommer bort, så går han ut och letar. Han gläds mer över det än de 99. Det får vi ta. Vi i kyrkan, de som har varit med länge, vi får köpa det. Han är mer glad över dig som kommer hem. Det bjuder vi gärna på. Vad vill den här texten säga oss? Ja, en hel massa. Den visar faktiskt på någonting som vi ibland saknar Vetlanda 2017. En uppriktig ånger. Att vilja backa, inse att jag har gjort något fel. Nu är det ju så att, nej, ångra ingenting. Nej, bara kör allt erfarenhet. Bara dra på. Nej, ibland måste vi faktiskt komma till en förkrossad insikt om att vi måste tillbaks. Det finns ingen annan väg. Det är en väg. Den är tillbaka till han som väntar på oss. Det finns bara ett. Den handlar ju på sätt och vis om en förebild i sonen som visar den uppriktiga ången och längtan efter och insikten. Men den beskriver framförallt Guds öppna famn och Guds kärlek. Den kärlek som du och jag har svårt att förstå. Jesus ger många liknelser som beskriver hans far i himlen. Och det största tecknet av allt, det är när Jesus själv dör på korset. Det visar hur Gud tänker, hur Guds hjärta är. När en människa väljer att säga, ge mig min del av min egendom. Du, här är jag inte kvar. Då gråter Gud. Då är det tufft för honom. Och han längtar varje dag till den stunden där människan väljer att komma tillbaka. Vi kan inte förstå den enorma kärleken Gud har. Vi kan förstå glimtar av den. Vi förstår det när vi läser Bibeln. Gud längtar efter varje människa. Var och en som söker honom. Och Gud har jättemycket tålamod. Otroligt mycket tålamod. Ifrån andra Petrus brev står i vers, kapitel 3 och vers 9 står det. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han vill att inte någon ska gå förlorad. Utan alla ska få tid att omvända sig. Guds hjärta är så enormt stort. Och han längtar efter oss varje dag. Och vi som är, jag som är uppvuxen i kyrkan. Tar snedsteg och gör fel. Jag får gång på gång omvända mig och gå tillbaka till Gud. Säga förlåt mig Herre. Och du som har varit långt ut i öknen och känt att det här har varit så jobbigt. Och det är inte lätt. Det är inte enkelt. Livet är inte enkelt. Men varje gång vi längtar efter Gud så lovar jag att då står han där. Och han är med direkt. Det är aldrig lång väg tillbaka till Gud. Vidare i texten så handlar det om den äldre sonen. Och det får vi ta en annan gång. Jag förstår den äldre sonen. Och hans sätt att reagera. Som var svårt att förstå faderns enorma kärlek och glädje. När någon har burit sig så dumt åt. Men Gud är sån. Vad vi än gör och hur vi än har gjort det. Säger Gud, välkommen hem. Medan vi ännu är långt borta så ser han oss. Och förbarmar oss. Förbarmar sig över oss. Amen. Tack kära far att ditt hjärta är så enormt stort Herre. Vi är så tacksamma Gud för vad du gör för oss. Tack kära Jesus att du dog på korset. Tack att vi får lita på att vi alltid får komma tillbaka till dig här. Hur vi än känner oss. Hur misslyckade vi än må känna oss. Var vi än finns i livet Herre. Om vi är gamla unga. Om vi är vana att gå i kyrkan. Aldrig varit det tidigare. Spelar ingen som helst roll Herre. Du har skapat oss Herre och du vet precis hur vi fungerar. Tack kära far att du vill ta hand om oss och rädda oss Herre. Amen.